Min överskrift är ett heligt prästerskap. Ett heligt prästerskap. Från första Petrus brev kapitel 2 och från vers 4. Första Petrus 2 och vers 4. Kom till honom, den levande stenen, som visserligen är förkastad av människor, men är utvald och dyrbar inför Gud. Och låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus, ett heligt prästerskap, som ska frambära andliga offer, som Gud tack vare Jesus Kristus tar emot med glädje. Det står nämligen i skriften: se, jag lägger i Sion en utvald dyrbar hörnsten, och den som tror på den ska aldrig komma på skam. För er som tror är den alltså dyrbar. Men för dem som inte tror har den sten som byggnadsarbetarna kastade bort blivit en hörnsten, en stötesten och en klippa till fall. De stöter emot den därför att de inte lyder ordet. Så var också bestämt om dem. Men ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att ni ska förkunna hans härliga gärningar. Han som har kallat er från mörker till sitt underbara ljus. Ni som förut inte var ett folk är nu Guds folk. Ni som inte hade fått barmhärtighet har nu fått barmhärtighet. Mina älskade, jag uppmanar er som främlingar och gäster att hålla er borta från de köttsliga begären som för krig mot själen. När jag förberedde mig i veckan så upplevde jag att det var inget som var levande, och jag var helt tom och hade ingenting. Och då brukar jag gå till de här verserna som Jesus uppmanar, ni vet, i bergspredikan: bed så ska ni få, sök så ska ni finna, klappa på så ska det öppnas. Och då brukar jag gå till Gud och ropa, och jag vaknar på natten ofta och jag ligger och ropar liksom inom mig: Jesus, Jesus, jag bankar och bankar och bankar. Och gör något levande, väck ordet till liv. Och det som jag blev påminn om, det var en syn som jag fick i slutet på 90-talet. Jag har uppskrivet hemma, men jag har inte kollat exakt vilket år. Det var i samband med en annan syn som jag har berättat här. Bara kort då, att jag var i bön och upplevde det som Guds härlighet, som en stor underbar eld. En eld alltså, som en förtärande eld, men det var en underbar eld. Jag förstår vad Mose, när han såg den där busken som brann, den underbara synen, står att han måste gå fram och komma närmare. Och jag upplevde detta, så mäktig, underbar Guds härlighet och Guds närvaro. Och så jag ville liksom bara, när jag var i bön, så ville jag bara vara och tänka på det där liksom, och vara inför det där som jag upplevt. Men så gick det kanske en vecka, och så byttes den där elden ut till ett kors. Och jag kände att jag ville komma närmare. Och det var så levande, så i den här synen så närmar jag mig det här korset. Men upplevde att det tog emot och jag kunde inte komma nära. Och när jag såg ner på marken och såg en rand vid mina fötter, och det var ett begränsat område runt korset. Och så hörde jag den helige ande som sa: du måste böja dig mer för att komma nära. Med andra ord, du måste ödmjuka dig mer för att komma nära. Det här var vid den tiden som jag såg den här synen. Och det var också Guds härlighet, likadant som brann. Nu var den i kyrkan. Den var inte där uppe på estraden. Och det här var väldigt viktigt. För när Gud talar är det ju så många detaljer, ni vet. Och så att det liksom växer mer och mer. Guds härlighet var nedanför estraden, där framme i kyrkan. Vi var ett team som stod runt där. Och jag fick ordet förkunnare, alltså de som bär ut Guds ord. Och vi stod där Jag såg inte vilka personerna var. Men vi stod där så här med framsträckta händer. Öppna och tomma händer. Och vi fick ta emot direkt ifrån Guds härlighet. Direkt, alltså budskap direkt ifrån tronen, med andra ord. Och ge ut. Och hela tiden hämta mer och ge ut. Och hela församlingen var som, det gick ut som strömmar av Guds härlighet. Där alla var delaktiga. Där alla var redskap. Och ut, utanför kyrkan till människor som bara drogs dit av Guds närvaro och Guds härlighet. Nu var det här någonting som ligger framför. För det här handlar om det som jag vet att Gud har, många av oss har fått löfte om. Och jag har också fått det på andra, genom en syn 1990, om en äkta väckelse. Inte en rörelse, inte en mänsklig, något konstlat eller något hokus pokus. Men en äkta väckelse. Men det är också ett pågående verk, det här, som Gud gör. Och det gäller, det jag vill säga här, det står här att vi är ett heligt prästerskap. Därför gäller denna bilden, detta löfte, det gäller oss var och en. För vi är alla präster i detta heliga prästerskap inför Gud. Och som vi läste, att vi får frambära andliga offer som tack vare Jesus Kristus tas emot med glädje av Gud. Guds härlighet och Guds helighet var detta. Det som var så tydligt, det Gud visat så tydligt, det var att var och en hade ett utmätt område, utmätt av Gud. Men just det där att Guds härlighet var där nere, neranför estraden, det visar Gud så tydligt. För det innebar att alla var på samma nivå. Vi stod alla på samma nivå. Och nådens grund är sån. Att alla är på samma nivå. Och vill man vara nära och komma nära Jesus Kristus, som ju är Guds härlighet och Guds helighet uppenbarad, då kan man glömma att man kan ta någon hög position och bli någon hög apostel eller någonting annat och få makt. Glöm det. Då trivs man inte, och man lär inte komma nära Guds härlighet. Det här var i stora drag. Och jag kan bara säga detta egentligen inom parentes, att jag har fått det här bekräftat. När vi reste för Svenska Evangelistmissionen, Jan och jag, på den här tiden. Vi var uppe i Värmland, träffade en pingstkyrka där. Flera pingstkyrkor, men en pingstkyrka efteråt satt vi och samtalade med ett par kvinnor. Den ena kvinnan började plötsligt be och profetera. Och efteråt berättade hon vad hon såg. Hon såg, vi stod där framför Guds härlighet, säger hon. När jag profeterade så såg jag en syn. Ni stod framför Guds härlighet och ni stod så här med händerna, sa hon. Tomma händer, uträckta mot Jesus. Dessutom så var det på den här platsen där jag fick den här synen en reseevangelist, resande förkunnare. Och vi var inte där, Jan och jag, på det mötet. Men vi hörde inspelningen efteråt. Därför att det var någon som hade lystrat till. Som kände till den här synen jag hade fått. Och som sa, han beskrev exakt det du såg. Så jag har lyssnat på det där bandet och det är helt otroligt. Han såg under sin predikan samma syn. Och det här vill jag dela med, för det här är ett löfte. Och det är det som den helige ande vill göra i oss var och en. För det är ett löfte till oss var och en. Det är inte bara till några speciellt utvalda. Nu kan vi ju tala så här när det gäller, som ni förstår, i speciella saker. Men egentligen är detta ett löfte till oss var och en. Och det handlar om någonting som ligger framför. Men också något pågående, som jag sa. Som den helige ande gör och kommer att göra. Det var en andens enhet, för det var en sak till som var väldigt starkt och väldigt tydligt, och det var att vi som stod runt Guds härlighet, mellan oss var också Guds härlighet. Jag upplevde en sån underbar harmoni och enhet. Det var inget mellan oss, det var inget som störde, fanns ingen oförlåtelse, fanns ingen bitterhet. Och det var den helige andes enhet. En äkta enhet. Det fanns ingen där som hade liksom ett ansikte eller åt det hållet och stod med några avgudar bakom ryggen och gömde undan. Det fanns inget sånt. Det var andens enhet. Det var ingen organiserad ekumenisk enhet, med andra ord, där man blandar allt hej vilt, vad som helst, utan urskiljning. Det här, det handlar om Guds helighet och Guds härlighet. Och det står ju så här i 1 Johannes 1:7. Men om vi vandrar i ljuset liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra. Och Jesu, hans sons blod, renar från all synd. Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Om vi säger att vi inte har syndat, gör vi honom till en lögnare, och hans ord är inte i oss. Vi är alla syndare och vi får vara här av nåd, på nådens grund. När prästerna i Gamla testamentet skulle invigas, så finns det någonting som är översatt i 1917 års översättning, som har fallit bort sen i nyare översättningar. Men det heter att de skulle företa handfyllning. Handfyllning, det känner ni igen från den gamla översättningen. Och det var när prästerna skulle invigas för tjänst. Och då har jag läst att de fick komma tomhänta. Helt tomhänta. De hade inget eget att bära fram. Men de fick fyllda händer. De fick alltså ta emot det offer som de sen skulle bära fram inför Guds ansikte. Det var invigningen. Det var helgelsen. Eller att de skulle helgas eller invigas. Handfyllning. Att vi får komma så. Som ett heligt prästerskap. Med tomma händer. Och ta emot av Jesus det vi behöver och det vi får lämna fram. Och allt det vi får, det vi offrar åt honom och vi ger våra liv. Det är ju tack vare vad Jesus har gjort för oss. Som det är välbehagligt inför Gud. Jesus i centrum. För Jesus är ju det enda offret som behagar Fadern och som är välbehagligt inför honom. Nu la vi ut här i veckan på våran hemsida en predikan som vi fick ett mejl om. Och jag vill bara citera ett par meningar av Helena Nilsson. Hon är med i en pingstkyrka, växte upp i pingstkyrkan, frälst och så vidare. Men kom senare ungdom, vad jag förstår, kom hon helt fel och kom ut, hamnade i New Age. Djupt i New Age. Tills Jesus möter henne och talar till henne och hon blir befriad. Nu är hon tillbaka igen. Då sedan en del år. Och en del kanske har hört hennes vittnesbörd. Det har gått på kanal 10 tror jag. Bland annat. I alla fall. Hon säger så här. Och jag vill att vi ska lyssna på det här noga. Hon jämför kyrkan eller kyrkorna från innan då när hon växte upp i kyrkan. Så sen var hon då borta ett antal år. Så säger hon så här. Namnet Jesus hörs inte lika mycket i våra gudstjänster längre. Jag kan sitta på en gudstjänst och jag hör inte namnet Jesus en enda gång. Han, Satan, vill infiltrera i våra predikningar så att vi får ett uddlöst budskap där talet om korset, Jesu blod, himmel och helvete inte längre har någon plats. Det här är ju väldigt tidstypiskt för de sista dagarna. Så säger hon, och hon säger att jag har ju lite att jämföra med eftersom hon växte upp i kyrkan. Nu vet jag att det inte är så här. Tack och lov, jag vet ju det. Men det är så, tyvärr, i många kyrkor i Sverige idag. Man tonar ner allt som kan liksom störa människor. Allt som kan vara anstötligt. Man får ett uddlöst budskap. Men det blir också ett kraftlöst budskap. Vi stod alltså med tomma händer. Och vi får komma med tomma händer. Saliga är de som är fattiga i anden, sa Jesus. Den tillhör himmelriket. Ja, ordet för fattiga i grekiskan, det betyder här urfattig. Man har absolut ingenting att komma med. På hebreiska, det betyder ordet som ofta översätts fattig, betyder att vara böjd eller att vara ödmjuk inför Herren. Man inser sitt beroende av Gud. Och jag vet att en amerikansk pastor och bibellärare som besökte Sverige mycket på 80-talet, i alla fall 90-talet, Jerry Potter. Han, vet jag, minns jag sa så här, att det Jesus beskriver i saligprisningarna, ni vet där i Matteus 5. Det är Guds andliga tempelbygge. Det är vad Jesus beskriver där. Och det är dit som den helige ande vill föra oss. För tyvärr är det ju inte att det börjar så riktigt. Vi kanske tycker det. Och vi kanske upplever det så. Men allt för ofta så inser vi att vi har kanske mycket som vi håller i. Och vi kanske inte har så tomma och öppna händer som vi ville ha. Eller borde ha eller skulle ha. Den helige ande vill föra oss dit till det totala beroendet av honom. Och Jesus säger också, den som hungrar och törstar. Saliga den som hungrar och törstar efter rättfärdighet. De ska bli mättade. De ska bli mättade. Tomma händer. Det talar också om total kapitulation. Ett beroende av Jesus själv. Den helige ande vill fylla de kärl som är tomma. Tömda på sitt eget. Och vi sjöng faktiskt det i sången här förut. Om den här andra sången här. Om att vara tömd. Att vara tom på sitt eget. Och så var det ju också med bedjarna i apostlärningarna 2, ni vet. När de väntade på den helige ande. De hade verkligen inget eget. Utan de väntar på andens kraft och andens smörjelse för att gå ut och med i sitt uppdrag som de hade fått. Det står om kung Josafat i Gamla testamentet att frimodigheten växte på Herrens vägar. Och där orden tycker jag om. För när man läser om Josafat, då förstår man att han var lite så där osäker, och han hade svårt att säga nej till vissa erbjudanden som inte var så bra för honom, och han gick i förbund med kung Ahab. Det var ju en väldigt ond kung och så här. Och han var lite så där. Men samtidigt så hade han en önskan att han ville lyda Gud. Och så står det att när han väl gjorde det där beslutet, förstår man, att lyda Herren, då står det att frimodigheten växte på Herrens vägar. Och så vågar han ett steg till och ett steg till i lydnad för Gud. Ja, det är så där ibland när Gud talar till oss, och ibland så lägger han sånt på våra hjärtan så vi kanske inte, ja, vi kanske lite ryggar, och vi är rädda för att tala ut det, för vi är rädda för motståndet som kommer, därför att det är en kamp, och det är en andlig kamp. Men så vet vi det, att när vi lyder den helige ande, när vi lyder Jesus, när vi ger ut det vi har fått ta emot, då är han med. Och steg för steg så ökar frimodigheten. Han utgjuter Guds fruktan i våra hjärtan. Och tänk att vi får stå på nådens grund, som jag sa. Jag vill läsa från 1 Petrus kapitel 1 och 14. Det står så här: som lydnadens barn ska ni inte styras av de begär som ni tidigare levde i när ni ännu var okunniga. Nej, liksom han som har kallat er är helig, ska ni föra ett alltigenom helgat liv. Det står skrivet: ni ska vara heliga, ty jag är helig. Och det var just det här jag upplevde så starkt. Och det är ju alltid så när Gud kommer nära. Och det vi kallar väckelse, det vi kallar Guds möten, att det handlar också om att få möta Guds helighet. Gud är helig, han är fullkomlig, han är ren. Det finns inget mörker i honom, säger Bibeln. Han är så skild, totalt skild från allt vad synd och orent heter. Men tänk att han i denna fullkomlighet och renhet också är nådefull mot oss och barmhärtig. Så att han vill möta oss som är syndare, frälsta av nåd. Att vi får komma nära. Och där det står det här: ni ska vara heliga, ty jag är helig. Det står grammatiskt, och vi vet det utifrån bibelordet, att det är inte någonting som vi kan åstadkomma, utan det är den helige ande som gör. Det står i passiv form grammatiskt sett. Och det innebär att vi tar emot. Vi ödmjukar oss och tar emot. Men vi helgar inte oss själva, utan det är den heliga andes verk helt och hållet. Det är han som helgar oss, och det är han som renar oss och förändrar oss. Idag finns ett oändligt utbud av olika övningar, och det är bönetekniker, och det är kroppsövningar, och det är andningsövningar, och det är allt möjligt. Detta är enbart förtäckt New Age. Det är inget annat. Alltihopa. Det är New Age. Det kommer därifrån. Det har ingenting med den helige andes verk att göra. Det är jagets självfrälsning det handlar om. Att få nya tankar. Att få, ni vet, allt det där, nya inre bilder. Som man åstadkommer själv. Det är förtäckt New Age. Det är förtäckt nyandlighet. Det är inget för oss som tror på Jesus, som vill komma nära honom, nära hans härlighet. Det är han som förändrar oss. Det är bara han som kan ge oss nya tankar. Låt er förnyas. Kan det översättas? Låt er förnyas. Det är den helige ande som förändrar oss. Det är inte vi själva. Och Paulus, han skrev ju om att han var ett svagt kärl. Ett svagt redskap. Därför att kraften skulle bevisas vara Guds. Så gör oss faktiskt den helige ande svaga i oss själva. Och visst är det svårt ibland att acceptera. Innan vi riktigt finner rikedomen i det. Innan vi förstår vad det leder till. Som Jesus säger: saliga de fattiga i anden. Saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet. Fattigdom. Inget eget, alltså liten och bräcklig. Som kärl. Men det är då kraften fullkomnas. Sa Jesus till Paulus. Och han sa: min nåd är dig nog. Det är Guds härlighet och Guds kraft som vi får ta emot. Men det är enbart genom nåd. Att vara helig, ett heligt prästerskap, det är Guds verk i oss. Ordet helig, hagios på grekiska, det beskrivs som, när det gäller oss människor då, att man tar någonting smutsigt och så tar man bort det därifrån, smutsen, och tvättar av det, och så sätter man det åt sidan för ett helt nytt syfte. Så beskrivs det. Ett helt annat och nytt syfte. Det är ju precis så som Jesus har, har tagit oss ut ur mörkrets rike som det står. Och renat oss i Jesu blod. Han har avskilt oss för ett speciellt syfte. För att tjäna honom genom den helige ande. Jag läste någonstans en ganska bra bild på församlingen. Ja, det stod inte att det var församlingen, men jag tyckte det var en bra bild av en båt. En båt, den ska vara i vattnet. Det är det den är gjord för. Men om vattnet kommer in i båten, då sjunker den. Det är inte bra. Församlingen är i världen. Vi är satta i världen. Jesus sa, vi är i världen men inte av världen. Men om världen kommer in i kyrkan, då är det allvarligt. Då sjunker vi. Nej, vi är kallade att vara heliga, avskilda för Jesus. Och få leva nära honom. Sträva efter att lära känna honom och komma allt närmare honom. Hans helighet. Hur långt ner vi människor än kan komma. Hur trasiga, hur smutsiga kärl vi än kan vara. Så är han mäktig att rena och helga och förnya och förvandla. Det är nåd. Det står i Hebreerbrevet 12 och 15. Det står en uppmaning att inte gå miste om nåden. Står det. Att vi inte är otuktiga eller oheliga, som det står, som Esau. Det står där i Hebreerbrevet 12 och 15. Se till att ni inte går miste om Guds nåd. Och i nästa vers, se till att ingen är en otuktig människa eller ohelig som Esau. Han som för en enda maträtt sålde sin förstfödslorätt. Ni vet ju att han också senare blev avvisad när han på grund av arvsrätt ville få välsignelsen. Han kunde nämligen inte vinna någon ändring fastän han med tårar sökte därefter. Och ordet här för ohelig, det är ju detsamma som profan, kan ju också översättas, eller gudlös. Det är märkligt, lite märkligt det där med Esau och Jakob, hur Esau räknade förstfödslorätten, alltså Guds välsignelse, så lite värde han satte på den, så att han älskade, som det står, vällust mer än Gud. Han valde någon tillfällig tillfredsställelse av sitt begär och sålde förstfödslorätten. Och han kunde inte få den tillbaka, står det. Trots att han grät och bad om den utifrån sin arvsrätt. Jakob, han fick välsignelsen. Det är för att han kom till den punkten när han kämpade med Gud. Vid Peniel tänker jag på. Att han hellre bekände sin synd eller sin svaga natur och sina misslyckanden för att vinna Guds välsignelse. Det fanns en gudsfruktan i hans hjärta. Han hade förstått någonting här. Att det viktigaste av allt, det var viktigare att han kom igenom den kampen och ödmjuka sig inför Herren för att få hans välsignelse. Esau, han tog lätt på det där. Och varför, kan man tänka? Och jag tänkte faktiskt på liknelsen om den förlorade sonen. Och hur viktigt det är för oss, inte minst som har varit med länge i kyrkan, i församlingen, att inte hamna i det läget så att vi tror att det är vår rättighet. Det är en skillnad här. Jag känner igen mig både i den hemmavarande sonen nämligen och den förlorade sonen som gick bort och kom hem. För när jag växte upp, då växte jag upp i ett kristet hem. Jag fick allt detta med en sund undervisning, en övertygad tro. Bekände min tro för kompisar. Det var nog ingen som mobbade mig vad jag minns, för jag kanske var för tuff. Det var nog ingen som vågade på det området. Jag var inte tuff annars direkt, men jag var väldigt tuff med detta. Men det var också väldigt mycket egen rättfärdighet i detta. Att jag tyckte nog att jag var bättre än andra för att jag var kristen. Det blev en slags egen rättfärdighet och Ni vet att problemet är då att glädjen försvinner. Därför att man ser liksom inte nåden, man förlorar nåden. Jag förstod ju inte att det här är nåd. Nej, jag var ju bättre, tyckte jag. När jag sen gick ut och drog ut på min egen väg, då var jag ungefär som jag kan tänka mig den förlorade sonen som stack iväg, som ibland tänkte, hur kunde jag hamna i detta? Jag som var ordentlig och präktig och duktig och allting. Hur kunde jag hamna i detta? Och jag levde ändå inte i något jättehemskt liv, men det var ju i synd jag levde. Det var mitt hjärta som avslöjades. Därför att på något sätt så var det så självklart att jag var kristen, att jag var bra, och det var som en rättighet för mig. När jag kom tillbaka, då kom jag tillbaka lika smutsig som vem som helst. Och jag hade först då insett att jag är en syndare. Jag behöver nåd. Jag hade inte förstått att det var nåd som min frälsning vilar på när jag växte upp. Jag hade inte riktigt förstått det, att det var nådens grund. Och jag tänkte på den hemmavarande sonen, när den här andra brorsan kommer hem. Och han blir så arg därför att det blir fest för honom. Fadern, han ordnar fest. Och han blir så arg på fadern, varför han minsann aldrig hade fått ha någon fest. Men vad säger fadern, men allt ditt är mitt. Jag tror att den hemmavarande sonen faktiskt var för stolt för att be och få ha fest. Kanske han inte heller hade så mycket att glädjas över. Det är det farliga när man hamnar i det där. Att man tror att det är en slags rättighet. För att man är bättre. Tänk på Israels folk. Fariserna, de skriftlärde. Ledarna i Israel. De blev vansinniga när Jesus kom. Gud själv kom ibland dem. Som människa. Avslöjade deras hjärtan. Det var en självklarhet. Därför att de hade ju fått lagen. De hade ju fått löfterna. Det var ju deras. Och av det kommer också kraven, rättigheterna. Eller hur? Det är inte längre nåd. Utan det är min rättighet. Men då står man inte längre på nådens grund. Och det är där, i Guds närhet. Där blir vi avslöjade. Och där inser vi att han är helig. Gud är helig. Jag är syndare. Men jag får förlåtelse.
Tack Jesus.
Det är nådens grund. Då kommer tacksamheten. Och då kommer glädjen. Då har vi orsak att fira. Då har vi orsak att vara glada och tacksamma. Och leva ett helgat liv. Därför att det är på nådens grund. Och det är inte i oss själva. Utan det är helt och hållet Guds verk i oss. Om vi läser om den här tiden, den yttersta tiden, och vad som varnas för, så är det hela tiden att det handlar om begär. Lärer efter begär. Det står om i andra Timoteusbrevet 4, till det ska komma en tid då människor inte längre ska stå ut med den sunda läran, utan efter sina egna begär ska de samla åt sig mängder av lärare och så vidare. Det man vill höra. Vad är det begär av? Begär efter rikedom. Begär efter pengar. Begär efter makt. Och vi läste i början här. Om ett heligt prästerskap. Det står. Håller borta från det kötsliga begären. Som för krig mot själen. En överlåtelse. Total kapitulation. Till Jesus. En andens enhet. En gudsfruktan i våra hjärtan. Därför att Jesus, hans härlighet, Gud är helig. Han är helig. Och där kan vi inte blanda vad som helst. Vi kan inte gå i ok med vem som helst. Vi kan inte gå i ok med vilka sammanhang och rörelser eller kyrkor som helst. Det är andens enhet. Och det första, tänk på det, det första. När Gud kallar. I gamla testamentet, och vi ser genom hela Bibeln, att man måste skilja på det som är oheligt och det som är heligt. Rensa bort avgudar. Rensa bort det som är oheligt. Jag hade mer här, men jag ser att tiden går iväg. Och jag vill säga till sist detta om Guds härlighet. Det Gud gör är ett pågående verk. Men det kommer en tid när Gud ska komma som han har lovat. Med en besökelsetid. Ibland oss. Bland sitt folk. Men det är inte där man beblandar sig med avguderi och annat. Eller falsk andlighet. Utan han kommer till dem som är fattiga i anden. Som är helt beroende av Jesus. Som vill komma med tomma händer. Med öppna händer för att ta emot det han vill ge. Mängden idag är på väg mot en världskyrka. Mängden idag är på väg mot Rom. Mängden av kristenheten idag är på väg att gå in under påven. Och vi har pingstpastorer som går i bräschen för detta också. Där finns inte Guds helighet. Det är inte andens enhet. Och var och en av oss måste välja. Om vi vill följa Jesus eller följa mängden. Det är så precis idag som Josua, när han sa till Israels folk: bestäm er vilka ni vill tjäna. Vill ni tjäna avgudarna eller vill ni tjäna Herren? Och så sa han till dem, för han visste att de hade avgudar bort undangömda som de inte hade gjort sig av med. Han sa, ni kan inte tjäna Herren. För Herren är helig. Gud är en helig Gud. Han tolererar inte era avgudar. Och vi står inför det valet idag. Som enskilda och som församlingar. Om vi vill tjäna Jesus. För han kommer att komma på ett mäktigt och underbart sätt. I varje församling, i varje gemenskap. Där man håller sig till honom. Där man förkastar avgudar. Där man tar avstånd från det som är oheligt. Där man ödmjukar sig. Där vi är på nådens grund. Där vi lever i nåden. Tar emot av nåd. Där kommer han på ett underbart sätt. Och dit kommer han att dra syndare. Och frälsa och förvandla människor. Låt oss vara där. Inför Guds helighet, inför hans härlighet, inför Jesus själv, och ödmjuka oss och böja oss inför honom och låta Jesus vara allt, inte kompromissa med någonting.